Välkommen till The Voice of Ingram Micro. Idag har jag än en gång äran att ha Chung-Wai Lee, Cyber Security Specialist, och Håkan Nore, teknisk lösningsarkitekt från Cisco Systems i studion. Välkommen tillbaka!
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Var det så kul sist så att vi liksom ska hitta på igen?
Ja, vi kan inte hålla oss.
Ja. Hur säker ska jag vara på att vi ska prata om cybersäkerhet idag?
Helt säker.
Och vad jag har förstått då, så är vi lite grann idag inne på typ en prispall, fast inte. Säkerhet, brons, silver och guld. Olika nivåer. Så att vi vill egentligen försöka ge återförsäljare en liten tankeställare. Hur man ska jobba med sin säkerhet i olika nivåer.
Mm, nej, men vi tyckte att det var ett bra sätt att illustrera bildmässigt då. Nu hör ni ju oss, bara våra röster. Men just vad behöver man minimum för att åtminstone komma in på bronsnivå?
Just det.
Och när man är på bronsnivå, vad behöver man ha på plats skyddsmässigt då? Mm. Och sen och fortsätta utvecklas mot silver och guld.
Ja. Men sist vi var här, då pratade vi mycket om att cybersäkerhet är ju liksom bland det trendigaste, viktigaste området inom IT-världen. Jag antar att sedan sist har ingenting hänt.
Det händer ju saker precis hela tiden inom det här området.
Okay.
Nya angrepp, nya, ja, det står om det i tidningarna nästan varje dag.
Ja, okej. Okay. Men ingen sån här jättestor, jag vet, vi hade lite exempel sist sådär, men det är ingenting boom som har hänt sista månaderna.
Ja, men det som fick lite skriveri var ju Åbro Bryggeri. De fick ju en attack, och jag för mig att det var faktiskt en ransomware-attack där det slog ut hela deras verksamhet. Så den fick stå still, jag vet faktiskt inte hur länge. Nej. De fick stoppa hela verksamheten, men det är sånt som drabbar många olika företag hela tiden.
Mm. Kan drabba vem som helst, ja.
Ja.
Och första steget då på den här prispallen, brons. Mm. Berätta, vad ingår i bronsnivå?
Ja, vi kanske ska ta ett steg först och kolla vad de flesta lägger idag som hamnar utanför prispallen. Och de har ju normalt sett, kanske sedan 10 år tillbaka, har de haft de här typiska försvaren som en brandvägg, som klientskydd, någon form av e-mailskydd och kanske en backupper. Så de liksom har kört med i 10 år och kanske ersatt eller uppgraderat när licenserna har gått ut eller så. Och nu ska vi komma därifrån.
Mm. Och det säger sig självt att det här traditionella då, klassiska som många företag borde ha haft och fortfarande har, att det räcker ju inte.
Nej.
Utan det krävs lite mer för att komma då upp till en bronsplats.
Just det. Håkan, du gjorde en analogi med skor.
Ja, exakt. Att liksom många, som jag i alla fall, vi har ju ett par skor, och sen vet vi att om ungefär ett år eller så måste man köpa nya skor, och då budgeterar man för ungefär samma kostnad och kanske lite finare nästa år. Men det är inte så cybersäkerhet fungerar. Här måste vi vara mer innovativa. Men först av allt kanske man måste liksom titta över sin verksamhet lite och kolla vad riskerna är. Är liksom riskerna att någon kommer åt min mail som finns i molnet, eller är riskerna att, som nämndes här, produktionssystem kanske står stilla då? Och så får man liksom tänka ungefär vad det här skulle kosta innan man går vidare till och försöker nå bronsmedaljen.
Bronsnivån, ja.
Och det är viktigt, innan man ens kommer upp till bronsnivå så måste det finnas förutsättningar som att man faktiskt får med cheferna.
Mm.
Att det finns en kommitté från ledningens håll att det här är någonting vi vill satsa på, för att vi ser att det här är strategiskt viktigt för vårt företag framgent då, och våra överlevnad, att vi måste bli mer robusta och så vidare.
Finns en medvetenhet, tycker ni, på företag om vad cyber, alltså risken med att inte vara säkra, alltså vad kan det kosta verksamheten? Är man medveten om det?
Jag tror att många är medvetna om att det finns en risk, men samtidigt så försöker man ducka för det, för att man vet att det också kostar pengar. Mm. Om jag har väldigt mycket som jag vill investera i som är mer närmare själva core-businessen, då blir det oftast att det är det man satsar på tills någonting händer och man inser, oj, vi måste nog göra en liten omprioritering här. Det är i de flesta fallen är det oftast när man får med ledningen då om man inte styrs väldigt hårt av regleringar och compliance, då är det ju liksom att man har blivit drabbad av en ganska kraftig incident som nästan kan orsaka att man får lägga ner sitt företag om det här drabbas igen då. Det är ju oftast en ögonöppnare för väldigt
många. Så lite mer, alltså man agerar reaktivt, det händer någonting. Men det här med brons och allting, börjar man då titta mer proaktivt? Mm. Kan man se det som ett tema att proaktivt tänka innan om man ska upp för trappstegen?
Exakt, jag tror det är tema både för brons, silver och guldplatsen som vi tänkte diskutera här.
Mm. Så med det sagt, nu vill jag höra om brons. Hur ser ett bronspaket ut? Ja.
Tre saker som jag tänkte på som är relativt lätta att implementera faktiskt. Det är då användarutbildning som man vill lägga till på något. Att få användarna att inte klicka på vad som helst som kommer in. Och det behöver inte vara ett jättestort projekt, men liksom se till att alla får en sån briefing en gång per halvår eller något sånt.
Mm. Och i ett företag så finns det alltid så kallade verksamhetskritiska applikationer och resurser då. De vill man ju skydda lite extra. Precis som vi gör när vi behöver komma åt våra bankapplikationer. Till komma åt våra deklarationer på Skatteverket. Alltså vi måste identifiera med någonting annat än användarnamn och lösenord. Utan vi behöver någon form av tvåfaktorsautentisering. Så att det här är ju också väldigt enkelt att implementera idag. Och det behöver man ha på plats för att komma på bronsnivå. Någon form av multifaktorsautentiseringslösning. För de verksamhetskritiska applikationer och information som man lagrar då.
Och en annan bra poäng här är att en sån här lösning kan ju faktiskt göras mer användarvänlig än ett vanligt lösenord. Okay. Man måste komma ihåg alla 8 karaktärerna med stora och små bokstäver och utropstecken och semikolon och sånt.
Yep.
Nu kan man ju till exempel använda det som kallas för passwordless, eller alltså lösenordsfri autentisering med bara ett fingeravtryck eller ansiktsigenkänning och sånt.
Okay.
Som ger bra säkerhet på ett sätt som är enklare för användarna.
Vi på Ingram, vi får ju ibland, de testar ju oss med phishing-mail. Där det kommer ju olika mejl med konstiga länkar. Mm. Och för att se att alla är lite på tårna. Sådär.
Jättebra, det går ju tillbaka till det här första med användarutbildning. Ja, vi på Cisco gör precis samma sak faktiskt.
Ja, okay.
Och mejlskydd är ju viktigt också att ha att man, hur effektivt är vårt mejlskydd? Genom träning, men också att om man har ett väldigt bra mejlskydd så kan du också minimera risken för att det kommer in skadliga länkar. För att det tas bort redan liksom långt före det hamnar i en användarens mejlkorg då. Men vi har ju en lösning till som vi tycker definitivt behöver finnas på plats för att komma på en bronsplats. Och det är DNS-skydd.
Ja.
Och varför då kan man tänka, varför DNS-skydd om vi nu redan har webbskydd inbakad i vårt brandvägg? Finns det någon skillnad mellan webbskydd och DNS-skydd? Och svaret är absolut.
Mm.
Det är en mer innovativ lösning och där säkerhetsanalysen ligger i molnet, så att kapaciteten att göra den här omvärldsbevakningen och framförallt också göra saker i realtid och titta på när, liksom, när nya domäner dyker upp, hur många domäner dyker upp. Det dyker ju upp flera
miljoner om dagen.
Ja.
Okay. Så att säga, en brandvägg som du har på ditt företag eller en klientlösning. Den jobbar ju oftast med så kallade blocklistor. Den blockar ju saker som ni känner till är dåliga och sånt. Medan en lösning som är molnbaserad kan jobba mycket mer dynamiskt. Till exempel trafik mot en domän som inte tidigare setts vara aktiv. Eller ett konstigt trafikmönster. Så du har massa svenska IP-adresser som frågar efter en domän som kanske är registrerad i typ Singapore eller Kina eller något sånt där.
Okay.
Och sådana här dynamiska saker kan man då använda maskininlärning för att lära sig väldigt, väldigt snabbt innan något annat system hinner reagera att det här är en domän man inte ska gå till.
Så egentligen DNS-skyddet skyddar mig innan jag vet att jag överhuvudtaget har fått något?
Ja, och innan någon annan leverantör ens känner till att det här är en skadlig domän.
Okay.
Som det bygger på helt dynamiska saker som där beslutet måste tas i molnet för att få det så här dynamiskt.
Okay.
Lite annat exempel då. Vi pratar ju om att alla företag har garanterat någon form av antivirusskydd. Antivirusskydd behövs. Ja, det tar ju bort bruset för att antivirus stoppar ju kända skadliga koder, alltså skadliga filer. Men den kan ju bara läsa för saker som skrivs på en hårddisk. Medan mer innovativa lösningar, så där man pratar om att men idag så trycker man ju mycket mer på att företag behöver implementera EDR-lösning.
Okay.
Endpoint detection response, alltså det finns en annan förmåga. Det är ju att den tittar ju inte bara på saker som skrivs till hårddisk, utan mer och mer attacker kommer ju direkt in i RAM-minnet. Så att det är här vi pratar, när vi pratar om innovation, att precis som angriparna är innovativa idag, så måste man också tänka att vi måste jobba med mer innovativa lösningar för att kunna komma ikapp dem.
Men om jag skulle då försöka sätta en rubrik på bronspaketet, rätt eller fel, ni får rätta mig här, är det väldigt mycket användarnivå. Dels se till så att jag som användare inte får ens de här sakerna, men när det väl slinker igenom, att jag är på min vakt. Är det ett bronspaket det?
Ja, plus att det skyddar dig mot lösenordsattacker eftersom jag använder multifaktor. Det var en jättebra rubrik tycker jag.
Ja, med tanke på att alla de lösningar vi faktiskt pratat om är väldigt fokuserade på att skydda användaren.
Ja.
Så att ja, bra summerat.
Tack. Med risk då för att jag inte summerar nästa lika bra. Silver då? Vad händer då?
Ja, här har vi väl tänkt lite som att när man lägger till flera lösningar, vilket är nödvändigt då, så måste man börja få dem att samarbeta lite bättre. Tänka i en arkitektur, få att 1+1 blir lika med 3. Och till exempel få ett bra sätt att kunna korrelera alarm och sånt från olika lösningar. Och man kanske också måste så här gå från steget där man gör en mera installera säkerhet och sen glömma bort det till att aktivt övervaka och leta efter intrång och sånt. Antingen gör man det själv eller via någon servicepartner.
Okej. Okay. Så ett exempel på en sån lösning?
Ja, det brukar ju kallas för SOC. Du kanske vill berätta vad en SOC är, Sjunga?
En SOC är ju en Security Operations Center, och där brukar det sitta säkerhetsanalytiker som kan göra forensikanalys och så vidare när man har blivit drabbad av ett intrång då. Antingen så har man den kompetensen in-house, men är man ofta små mellan stora företag och även ibland stora, så, och där man kanske inte tycker att det här är vår core igen då, så, och man kan dessutom köpa den här tjänsten ute till det som är mycket mer effektivt, så finns det också den möjligheten.
Mm.
Men man behöver definitivt ha den förmågan att återigen då bli bättre på att upptäcka och även utreda varför det här intrånget har skett, hur det gick till. Vad kom det in från, vilken attackvektor, hur det har spridit sig och vad försökte det framförallt göra?
Mm.
För vet man inte det, då är det väldigt svårt att göra förbättringsåtgärder så att man kan härda sitt totalskydd då.
Okay.
För man kan ju prata om, antingen så kan du bota en symptom, vilket jag tror att många gör, för att man inte har just förmågan att veta vad exakt är det som har hänt. Men kan man få reda på det, det är då man kan faktiskt gå och bota själva rotproblemet.
Okay.
Och det finns ju tekniska lösningar här som kan hjälpa en i det här arbetet. Antingen att man gör det här själv då, eller om man har någon partner som gör det åt den. Och en typ av sådana lösningar kallas för XDR-system.
Okay.
Som står för Extensible Detection Response. De tar alltså emot alarm, saker som händer från flera olika system. Typ vårt endpoint-skydd, typ vårt DNS-skydd, typ brandväggar, typ allting. Och så kan de förstå att här har vi faktiskt en incident. Och det kan visa då hur allting hänger ihop.
Mm.
Och vad har Cisco att erbjuda inom det här området? Om jag är på mitt bronsnivå och jag vill ta silver.
Och någonting som knyter ihop lösningarna från Cisco på ett väldigt bra sätt, det är ju det vi kallar för Cisco SecureX, som är ett sånt här XDR-system.
Okay.
Där det kommer mycket nyheter kring det kommer att annonseras den här veckan faktiskt. Vi får inte berätta om de här om nu, men det kommer att bli mycket på RSA-konferensen och så, att prata om det här.
Okay.
Men även alla de här lösningarna som vi pratar för att uppnå bronsnivå, som till exempel multifaktors autentisering, där har vi Duo. DNS-skydd, där har vi Umbrella. Vi har, mailskydd har vi haft sedan väldigt många år tillbaka, som alltid ligger i topp när vi pratar, om vi tittar på mailskydd från Gartners MQ-kvadrant. Så att vi har en väldigt komplett lösningssortiment så att säga, även för att liksom uppnå bronsnivå.
Okay.
Och så har vi allting som knyter samman genom Secure-X då, i silvernivå.
Just det. Okej, nu tar jag en chansning igen och försöker att summera silver då. Om brons var ju mera användarnivån, lite grann det som du sa först Håkan, det här med att liksom olika system. Första som kommer i huvudet på mig är att liksom, integrerad cybersecurity.
Mm. Wow, du borde jobba inom marketing.
Jag ska fundera på det. Jag ska tänka på det. Yeah.
Cisco skulle ju behöva sådana som kan förklara det enkelt.
Ja. Nej, men det kändes ju väldigt mycket som att det var det.
Absolut.
Att det handlade om då. Mm. Och vad är för överraskningar då? Och vad jag måste fundera på när vi tar steget upp till toppen då?
Mm.
Guld.
Här har jag tänkt att det kanske inte är så mycket nya produkter och lösningar, utan mer att man börjar öva lite mera.
Okay.
Väldigt riktigt. Och förbereda sig. Övning ger färdighet, liksom att den brandman som har övat på att skära loss en människa i en brinnande bil gör det mycket bättre än han som inte har övat på det och så.
Man gör mycket också proaktiva tester för att när man kommer till brons men också silvernivå, när man börjar ha ett lite mer strategisk tillämpningssätt då för att få allting att fungera ihop, då vill man också kunna testa, har vi fått en bättre effektivitet? Mm. Är det härdat på det sättet som vi vill göra? Då, när man kommer till guldnivå, då det är då man gör penetrationstester också. Okay. För att se om den härdningen vi har gjort håller måttet.
Mm. Hur ser en sån test ut då? Hur gör man det?
Ett penetrationstest, man kan göra på väldigt mycket olika sätt. Har du gjort något penetrationstest?
Ja, jag är i alla fall certifierad på dem. Och det är egentligen så här att man kan, oftast hyr man ut någon extern person då.
Okay.
Som kan göra olika typer av tester. Antingen att han inte får någon kunskap innan eller att han har en del kunskap innan. Man väljer vad man vill ge honom.
Mm.
Man kan ha regler som om han får gå via användarna eller inte. Det kan ju vara känsligt på grund av integritetsskydd och liknande om man tillåter någon att ta hand om slutanvändarnas datorer. Och sen får man en fin rapport utav det här som oftast visar på att det går att göra intrång och det här var de angreppsvektorerna.
Mm.
Sen tycker jag en annan sak i guldnivån är det här med att man ska öva som du sa, man ska kanske göra de här testerna och man ska och kanske också förbereda vissa processer.
Mm.
Som att vad gör vi till exempel om det här händer? Och helt enkelt rita ner. De här aktiviteterna måste vi göra. Till exempel den dator som är infekterad. Vi måste isolera den. Vi måste kanske ta något forensiksdata från den. Vi måste kanske skapa en rapport och sådana saker. Och när man väl har skrivit ner vad man vill göra försöker man automatisera det hela. Åtminstone om man är en liten större organisation.
Mm. Jag pratade med en kommunanställd i förra veckan. Som faktiskt har blivit drabbad av en ransomware-attack för några månader sedan då. Och det intressanta var att de hade mycket av grundskydden. Deras ledning var väl också precis det här som kommuner då. Man fightas ju om budget hela tiden. Så att det var ju inte att de var kanske så supercommittad innan den här incidenten. Men de har gjort basjobbet, grundjobbet, som att man har gjort en riskanalys, man har tagit fram processer för om vi skulle slå ut, vad gör vi då? Så det finns ju sådana grejer dokumenterat. Men när det faktiskt hände och man hade inte detekteringsförmåga, så det man gjorde att man visste att någonting har kommit in. Och det man kunde göra var att man ryckte ut sladdarna på alla sina system,
okay,
bara för att stoppa blödningen.
Mm.
Sen fick man bara gå över till manuellt arbete för att köpa sig tid för att utreda vad som hade hänt och så vidare innan de kunde liksom vara online igen då. Men deras lärdom var ju att men vi hade de här grejerna och kommunchefen sa att nu var beredda nu, vi vet inte när grejerna kommer på en, så var beredda på att jobba manuellt. Visst, människorna ställde upp och ville göra sitt bästa, men det som var ju att de har ju aldrig övat på detta.
Nej.
Så det blir ju rätt knackligt, liksom. Det tog ju ändå lite tid innan allting var igång.
Mm.
Så då visade det sig bara just att det spelar ingen roll hur fina processer man har tagit fram. Det är jätteviktigt att man faktiskt kanske en gång per halvår övar på vissa scenarier då. Mm. Det är då du kommer upp på guldplats.
Men det här med testningen. Jag har ju hört talas om företag som tar sådana uppdrag.
Mm.
Att hacka oss.
Mm.
Gör vad du kan.
Mm.
Är det så man kan göra ett sånt test?
Ja, det är typiskt så, en så kallad penetrationstest går till. Då, okay. Mm. Då finns det ju flera leverantörer, däribland Cisco, som utför såna här tester.
Okay.
Mm. Det är intressant också, det kan ju vara ett tekniskt penetrationstest, mm. men det kan ju också ett icke-tekniskt penetrationstest. Det kan ju vara att man ger en uppgift till någon att du ska försöka ta dig in i vår miljö. Sen hur du gör det, det kan ju vara en kombination. Det är upp till dig att bestämma. Men gärna liksom att du också kan komma in i vår byggnad.
Okay.
Som normalt kräver till exempel att du behöver ha en badge för att blippa dig i.
Mm.
Och det är ju den otekniska delen.
Just det. Mm.
Så att det finns ju sådana väldigt coola YouTube-föreläsningar där en kvinnlig hackare som faktiskt utger sig för att vara en besökare liksom kunde ta sig in till och med in till ett ledningsmöte, ledningsrum. Där de utgav sig för någonting annat.
Det är hon på Cisco.
Så att det finns ju alla möjliga sorters så kallade penetrationstester.
Ja. Och det här och penetrationstest och inträngstest kan man ju också kombinera med den här övningen. Att man inte bara blir utsatt för en attack utan man också övar sitt försvar under tiden.
Okej. Rubrikdags då. Alltså jag har ju satt en oerhört press på mig här. Jag måste ju komma på någonting här. Nej, men jag tänker ju lite grann, alltså det ni berättar om testerna och allting. Jag skulle vilja kalla det, rätt eller fel, för konsekvenssäkerhet. Att man tittar egentligen på, alltså man är försöker hålla sig kanske ett steg före, men också är medveten om konsekvenserna, handlingsplanen. Att man är hela tiden lite, händer det så vet man hur man ska agera snabbt, men genom att testa så håller man ändå kanske det här lite grann på avstånd.
Ja, jättebra sammanfattning tycker jag.
Kommer aldrig kunna säga om det här. Nej, för då har vi ju så här våra olika, först bronsnivån, försök att undvika, alltså på användarnivå, att användarna ens får de här hoten till del, och om de får det så vet de hur de ska agera. Nästa är att integrera de olika systemen och lära sig, du pratar ju om AI, att de lär sig lite grann hur man ska över olika system eller kanske hela infrastrukturen.
Det är mer en helhetsgrepp, att man har arkitekturellt tänk.
Just det, integration. Ja.
Och det tredje är att testa, se till att man är på tårna. Och om det händer så har man en färdig handlingsplan, till skillnad från att rycka ut sladdarna överallt och hålla på.
Exakt.
En beredskapskonsekvenssäkerhet, någonting ish.
Den var bättre. Den var mycket bättre än min. Så den tar vi som rubrik på guld. Den är mycket bättre. Men om man skulle ge då återförsäljare som ska jobba med sina slutkunder någon typ utav, hur tar man det här trappsteget på bästa sätt? Om man nu har en kund som inte ens är med på bronsnivå, vad är det för typ av diskussioner man ska ha?
Ja, bromsnivån är ju mycket, så handlar om användarna som vi sa. Och då kan man ju kanske påvisa hur tyvärr enkelt det är att lura användare med phishing e-mail, få dem att klicka på en länk och så konsekvenserna av det.
Ja.
Om man gör en liten demo eller kollar på någon demo som finns på YouTube så kan man bli ganska rädd då. Oavsett om man är chef för en kommun eller för någon advokatfirma eller något sånt.
Just det. Kan man genom att jobba med Cisco och en återförsäljare få mera möjlighet att kanske prissätta vad en attack skulle kunna kosta ett företag?
Vi har ju inte tagit fram några så här färdiga ROI-modeller eller någonting sånt. Utan det här kan ju vara från fall till fall. Vi vet ju på ett ungefär vad en attack kostar. Men det är ju också beroende på företagets storlek. Men det finns ju former för att räkna fram sådana. När man går till exempel ta en CISP-certifiering, det är ju sådana här grejer man går igenom, men hur räknar du fram till exempel ett skadevärde för att motivera egentligen din säkerhetsinvestering, så att sådana här kan vi ju ha en dialog och se om vi kan stötta med då.
Just det.
Ibland är det ju lättare om det till exempel är produktionsverksamhet som stängs ner, som man kan inte brygga öl till exempel, då är det ju lätt kanske att räkna hur mycket det kostar.
Ja, produktionsstopp, du vet ju exakt.
Eller som när Coop var nere, det är liksom pengar man förlorar varje dag.
Just det.
Sen finns det ju, vad det nu heter på svenska, immateriella saker som ditt rykte och så. Så att säg till exempel att du är en stor advokatfirma och du blir hackad och dina klienters data, det kanske är svårare att sätta pengar direkt på, men det har ju ändå otroliga konsekvenser.
Vad heter certifieringen du nämnde där?
CISP.
CISSP. Okej.
Precis.
Om jag är återförsäljare, och kan man kontakta Ingram? Eller går man direkt till Cisco?
Vi ger ju inte, alltså CISP är ju en certifiering som ges av ICT2.
Okej, okej.
Det är en industristandard kan man säga.
Okay.
Precis. Men det finns ju många andra certifieringar som tittar på de här olika områdena. Också dataförening har säkert någon certifiering. Mm. Jag vet inte exakt vad innehållet är, men jag skulle säga googla.
Ja. Ja.
Google är vår bästa
fråga
vän.
Fråga ChatGPT.
ChatGPT.
Ja. Sådär ja. Mm. Nej, men jättebra. Vi spelar in det här på en måndag morgon och jag har redan lärt mig någonting nytt den här veckan. Så det var jättebra ju. Ni har ju lyssnat på The Voice of Ingram Micro, och det är en podcast som vänder sig till återförsäljare i Sverige. Här äger ju olika intressanta möten rum mellan oss, våra leverantörer, kunder och andra gäster. Alltid med fokus på nyheter, trender och möjligheter som är relevanta för vår bransch. Och det känns som att ingenting är mer relevant för vår bransch än cybersäkerhet idag. Så jag vill tacka dig Tjunge för att du var här i vår studio en gång till. Och jag vill också tacka dig Håkan för att du tog dig tid att komma hit. Det var jätteintressant. Och hoppas att jag snart får se er i studion igen.
Tack för att du fick komma.